Tack alla som har kommit hit. Ni har redan hört dagens ord. Det var Annette som läste det förut. Det jag vill tala om, det är gudsfruktan som är, står då är i första Timoteusbrevet, att gudsfruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Gud får hjälpa oss att förstå vad det här betyder. Kan vi be en gång till för det här som vi ska samtala om tillsammans, och ber att Gud, du ska få komma fram här, du ska få vi ska få ta på det som ligger på ditt hjärta i detta här, och du ska få tala och verka här. Tack för att ditt ord är skarpare än något tvegat svärd, herre. Det skiljer ben och märg, herre, och det och en domar över hjärtats uppsåt och tankar, herre. Jag vill att det ska vara, när vi närmar oss ditt ord här, så gör vi det med stor, med respekt och bävan, herre, men också för att vi tacksamhet att vi känner dig som har, som är det eviga livets ord, herre. Amen. I Ordspråksboken står det så här, i läser från Svenska Folkbibeln 98, att frukta Herren är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren. Att vishet och kunskap, det är någonting som värdesätts väldigt mycket i den här grekiska världen också, som Paulus skriver till Timoteus. Men att frukta Herren, alltså att eller vörda Herren, som det står sen. Då vill jag jag läser då igen det som Annette läste från första Timoteus 6:3 och till vers 11 och sen 17-19. Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och den lära som hör till Guds fruktan, så är han högmodig och okunnig och har en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant leder till avund, bråk, förtal, misstankar och ständiga strider mellan människor med fördärvat sinne, som har tappat bort sanningen när de menar att Guds fruktan ska ge en vinst. Men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har inte fört något med oss i världen, och inte heller ska vi ta oss med oss något därifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Det som vill berika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och valt sig själva mycket lidande. Men du, Guds man, håll dig borta från allt sådant. Sträv efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Grip del i eviga livet som du blev kallad till, som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. Uppmana de som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som ger rikligt, som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Då samlar de oss en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. Och Annette läste också det här om Gud som bor i ett evigt ljus som ingen kan nå. Så vill jag bara läsa en del av en text också om första Timoteusbrev 3:14, alltså mitt i Paulus brev till Timoteus. Han skriver: detta skriver jag till dig i hopp att snart komma till dig. Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man beter sig i Guds hus, som är den levande Gudens församlingen. Sanningens pelar och grundval och erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. Han blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Guds fruktan är bara kort om det ordet. Alltså det är i engelska säger man godliness, som är, eller gudaktighet. Och vördnad, så var ju, alltså det är på något sätt en det är inte att vara rädd för Gud, men att ha rätt respekt för Gud, att veta att Gud är Gud och vi är människor. Om första Timoteusbrevet, så är det så att första Timoteusbrevet är ett brev som Paulus skriver till sin unga medarbetare Timoteus. Paulus som är, han skriver det här till Timoteus, är i Efesus församling. Efesus ligger i nuvarande Turkiet, och Paulus var där och grundade den församlingen, och han lämnade kvar Timoteus med några skriftliga eller muntliga instruktioner, och sen skriver han också nu till honom. Så det här är ett personligt brev till en nära medarbetare, och det kan vara bra att tänka på det också när vi läser. Det är inte många andra brev som Paulus skriver till en församling eller till flera församlingar. Där skriver han till en väldigt nära vän och medarbetare. Och det var speciell anledning varför han skriver det. Han skriver inte det här av någon som en, för en som någon speciell allmän teologisk utläggning, utan det här var konkreta saker som han skriver om. Och det var problemen de hade, var falska lärare som hade kommit in, och också kvinnor som genom sitt uppförande drog uppmärksamhet till sig själva istället för till Gud. Och när han lämnade Efesus hade han gett muntliga instruktioner, som jag sa, och nu skriver han då till honom. Han skriver också att vi ska be för alla människor och för överheten. Han skriver om kvinnor i församlingen, och det kan hända att det är samma kvinnor som han tänker på, som han talade om tidigare. Och också de här man ska tillsätta församlingsledare eller pastorer, kanske man kan säga också, och församlingstjänare eller diakoner. Och dessa har ofta praktiska ansvar i församlingen. Och hur om olika grupper i församlingen, unga, gamla, änkor, slavar, samt instruktioner direkt till honom personligen också. Några. Och det, vi läste något av det här förut, några sådana här, till honom, hur han ska vara. Och väldigt genomgående i är på något sätt att ord och handling hänger ihop. Både i hos de här falska lärarna och Timoteus, att på något sätt det som de här olika sakerna leder till, och det är det jag ska prata om lite grann. Och det, där är det viktigt med gudsfruktan. På något sätt är det när man sätter sig själv i centrum, då får det vissa konsekvenser. Och det med gudsfrukten eller gudaktighet är när man har Gud i centrum, så får det också konsekvenser. Bara en också som man ska talas så om, men de här när man ska leta efter människor som ska tjäna i församlingen, som han talar om, så är det inte så mycket om vad de ska göra som att hur dana de skulle vara, vad det skulle vara för egenskaper och som de här människorna skulle ha. Så att och det är en stor, det är utmanande, och Men samtidigt att vi får se också vad som är gudsfruktans hemlighet, som jag kan komma till då, som vi läste om förut. Och vad skulle Timoteus göra? Han skulle hålla sig borta från dem som, och också ta itu med de här som sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord. Och exakt vilka, så att säga, falska läror det handlar om inte helt klart, men det handlar om, uppenbarligen handlar det i alla fall om spekulationer i lagen och också en lära om asketism. Alltså det, de förbjuder folk att gifta sig eller äta vissa saker då. Och hans dom över de här personerna är ganska hård, att han säger att de är högmodiga, okunniga och har en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Alltså, och vad det här leder till är, som jag sa, det är liksom en viktig fråga här, att det leder till avund, bråk, förtal, misstankar och, som man säger, ständiga strider mellan människor med fördärvat sinne som har tappat bort sanningen när de menar att gudsfruktan ska ge vinst. På något sätt, ibland så tänker vi, alltså, så om den här personen som har, säger kanske bra saker eller säger, men det ger inte rätt frukt eller och då är det så bra också att förstå Timoteus, eller som ska vara då ett föredöme för motsatsen, motmedel, att han ska sträva efter rättfärdighet. Och det är den rättfärdigheten vi fått ifrån Gud. Och gudsfruktan, det här att sätta Gud först, att det är, och jag tror också det är någonting vi kan se få också i våra egna liv. När vi sätter Gud först så får det konsekvenser i våra liv. Alltså det får en frukt. De här, för det, han ska sträva efter tro, lita på att Gud har kontrollen, kärlek till Gud och våra medmänniskor, uthållighet även mitt i svårigheter och ödmjukhet. Ödmjukhet är en del, tror jag, också av det här med gudsfruktan, att veta att vi har inte alla svaren. Gudsfrukten har sitt ursprung att vi sätter Gud främst i våra liv. Det styr också vilka ledare som vi letar efter, hur vi lever, vad vi ber för och så vidare. Gud är den som bestämmer. Han har också kontrollen. Han är den. Gud är evig, vi är. Han bor i ett ljus dit ingen kan nå. Men han har också kommit till oss. Jag vill prata om det förut där. Att går det, jag och min son, vi tittar där på natthimlen och vi bland annat så med hans stjärnkikare så tittar vi på Andromeda-galaxen, som är en galax som ligger 2,4 miljarder ljusår från vår vintergatan. Och jag tänker så här, då ser man då alla de här miljarder stjärnor i en liten prick här. Och det är, och så bor vi också i en lika stor galax ungefär. Och men så är vi människor, och det som Psalm 8, när han säger, när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har gjort, vad är då en människa att du tänker på henne, en människoson att du vårdar dig om honom. att jag tror det är bra att tänka efter ibland vem Gud är, vilken, men också att han, det stora detta, att han bryr sig om just mig. Och sen också det här att förnöjsamhet, som att vara nöjd med det som Gud har, med den som Gud har skapat dig till, alltså den du är. Var nöjd med den plats som Gud har gett just dig. Tjäna troget i det, på den platsen. Och också står det mycket om att vara nöjd med det man har, med så med ägodelar, och tjäna Gud med det. Var generös. Det är verkligen en stor vinst. Och det är det här att tjäna troget på den plats som Gud har satt dig på. Men också vara på något sätt, jag tror det finns där, förnöjd, men kanske ändå det här att vilja, att Gud du vill mer. För Paulus talar till exempel, han talar om att det är bra att önska sig en församlingsledares uppgift. Att samma brev här, så att och på något sätt är det bra att ha, om man säger, ambitioner. Och det handlar, då menar jag inte egna ambitioner, utan att Gud har talat till dig om någonting, så en kallelse som du fått till Gud. Men och där också att det får vara underordnat Guds tid och tillfälle. Det är också en del av Guds frukten, och se att Gud är Gud och vi är människor. Bara ta några exempel på människor som har behövt vänta på, alltså på att Gud har uppfyllt den kallelsen i deras liv. Exempelvis Abraham, Moses och David. Och liksom på något sätt slående för dem var att när allt så möjligt ut mänskligt, då stängdes dörren för att bara öppna sig igen när allt såg omöjligt ut. Abraham var över 100 år när Sara fick en son. Och Moses var flykting och dubbelt så gammal. Han var 40 år när han flydde Egypten. Han var uppväxt där i hovet och hade alla förutsättningar att bli en ledare för folket. Och sen, nu är han 80 år gammal och då kallar Gud honom tillbaka till att tjäna. Och då tänker han att jag kan inte tala. Men Gud använder honom mäktigt. Och David var också så att han tjänade ju i kungens hov. Han hade en kallelse över sig att bli kung. Så fick han fly och hade många chanser att gripa tronen. Men han väntade. Han sa detta också, att skulle jag ta Guds plats på något sätt, det är Gud som får bestämma tid och tillfälle. Och när han var i fiendeland och frågasatt till och med av sina egna, berövad av alla sina ägodelar i Siklag, ni kan läsa själva, så var då Gud uppfyllde löftet och kallelsen. Och kan lägga till också, när Jesus då, när han skulle över till andra, sa vi skulle åka över till andra sidan sjön, bara för att somna när en storm höll på att sänka skeppet. Jesus brydde det om att vi går under, så på något sätt Jesus bryr, och det är så uppenbart att Jesus, han bryr sig. Och roligt att höra också från om möte som Baptistförbundet hade igår, tror jag stämmer, förra lördagen, om er församling, att det gick så som ni på något sätt, jag tog det, blev väldigt uppmuntrad, och jag tänkte att Gud har inte glömt bort baptistkyrkan i Vänersborg heller. Han har inte glömt bort dig, och han har en, han kan se ut som att han sover, men han har full koll. Det gäller också dig i ditt personliga liv. Och bara någonting tillbaka till 1 Timoteusbrev 3:14, det här gudsfruktans hemlighet. Så skriver han också om församlingarna som är så ni på den här platsen också, att det är väldigt hög kallelse. Det är Guds hus, alltså platsen där vi får vara trygga, får vara en säker plats. Den levande Gudens församling, platsen där Gud uppenbarar sig. Han vill uppenbara sig här. Han gör det också. Och sanningens pelare och grundval, det är så, det är hisnande ord. För vårt samhälle också, för och för varje människa. Att på något sätt vi får vara en fyrbåk. Gud har gett församlingen en särskild kallelse att stå där som ljus och salt. Så staden på berget där jag tror att så länge det finns en församling som står där, så kommer det att påverka också vårt samhälle på ett positivt sätt. Och Guds frukt, en hemlighet som handlar om att han blir uppenbarad, eller Gud uppenbarar sig i köttet. Det handlar om Jesus. Han blir bevisad rättfärdig genom anden, sedd av änglarna. Det här ordet änglarna kan också översättas som är det betyder sändebud. Och det kan också syfta på apostlarna. Så det är de som var de här sändebuden, sedd av änglarna eller sedd av apostlarna, predikar bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Trodd i världen, tillhör de som tror. Så att gudsfruktans hemlighet ligger där, att vi sätter vår förtröstan på Jesus, sätter honom i centrum för vår egen rättfärdighet och för vår, också vår tjänst i församlingen, i världen, är på det, på den plats som Gud har kallat oss till. Så är det också att känner du oro och ovisshet, så vila i Gud. Alltså det här med förnöjsamhet, att vila i honom. Han har koll och kommer ge svar och leda dig rätt i sin tid och på sitt sätt. Sen handlar det här också då väldigt mycket också om de människor som på något sätt kommit bort från sanningen, kommit bort från det här som att med gudsfrukten. Och om du känner på dig, eller du är kanske en, om du är en person som skapar oro omkring dig och har en sån här, du gillar att strida om ord, eller du vill se att människor ska se dig och ditt utseende eller din livsstil, så att du skyltar med, så är det en uppmaning till dig också, det här att vända om och låta ditt liv peka på Jesus och inte på dig själv, och dina idéer, lägga dem hos Jesus och sätta dem först. Och eller om vi sätter vårt hopp till ägodelar, och det är också där att sätta vår förtröstan ytterst till Jesus och ära honom med våra ägodelar. Att det här står det, var generös och dela med dig. Så att generös, så det är att ge också till, så till Guds hus, till Guds verk här i, och det vi har helt klart en uppmaning i Nya testamentet är att ge generöst, ge och också om du är den, om du har, känner att du har kallelse över ditt liv, Gud har kallat dig, så vet att du önskar dig något gott, tjäna i tjänst för Gud. Också där att lita på Jesus, att han har allt i sin tid. Och kanske är det så att han prövar oss också. Han vill, vad eller vem älskar vi mest? Är det kallelsen vi älskar, eller är det han som ger kallelsen? Så. Så en summering att vill jag bara säga till det här med igen att rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet, ödmjukhet och också han skriver till Timoteus här: kämpa trons goda kamp, grip det eviga livet som du blir kallad till. Gudsfruktan är detta, det är det här att sätta Gud först och se gudsfruktans hemlighet är Jesus som blir uppenbarad i världen, men också som vill uppenbara sig genom oss. Och det är att det är verkligen en stor vinst. Får jag bara, jag vill också läsa som också det här sista ordet från första Timoteus 6. Den innehåller några såna här lovprisningar till Jesus, bland annat är det vi läste, gudsfruktans hemlighet, men också det som står där i slutet, vers 15, som den salige och enda härskaren ska låta oss få se när tiden är inne. Han som är alla kungars kung och alla herrars herre. Han som är den enda som är odödlig och bor i ett ljus som ingen människa kan närma sig. Ingen människa någonsin sett honom eller kan se honom. Hans är äran och makten i all evighet. Amen.